Låt oss be. Käre Jesus, tack för att du gick före oss genom döden på ett kors. Upp till det eviga livet i uppståndelsens glädje. Herre, hjälp oss att bli påminda om korsets kraft idag. Hjälp oss att bära våra kors utan att skämmas. Hjälp oss att våga vara vittnesbörd för världen. Herre, låt oss med din kraft få bli och vara det ljus och det salt i världen som du väntar dig av oss. Herre, ta hand om oss och styrk oss med din helige andes kraft. Amen. Ja, det är precis som Lennart sa att den här predikan, ja, den har blivit lite annorlunda på många sätt för min del. För att i söndags så talade Magnus, vår pastor, om korset och om mitt kors, och han talade om det här uppropet eller den här initiativet som lades ut av tre präster i Svenska kyrkan på Facebook. Och sen runt både uppskattning och mindre uppskattning. Men jag blev både inspirerad av Magnus predika, men också samtidigt blev jag upprörd över det som vi blir påminda om. Och jag tänkte att jag ville på något sätt ta tag i tråden igen utifrån mina tankar i veckan och så. Om ni får gärna rätta mig, men jag vill minnas att Magnus började med att ge oss bakgrunden till Facebook-uppropet eller Facebook-inlägget. Och det hade att göra med det som hände den 26 juli, då det var en präst i en liten by i Frankrike som mitt under en mässa blev mördad av två jihadister. Jacques Hamel mördades mitt under en mässa. Och såna här dramatiska saker har ju hänt tidigare. Det jag kommer på just nu, det är Oscar Romero. Jag tror att han var ärkebiskop någonstans. Jag tror det var Argentina, ni får gärna rätta mig. Som också mitt under en mässa blev skjuten av, jag tror att det var regeringstrona, för man såg i honom som en uppviglare emot den sittande regeringen och så. Och då var det så här att då, utifrån denna händelse 26 juli, så bildades då, eller då var de här tre prästerna i Svenska kyrkan som då gjorde ett upprop, ett starkt uttryck på Facebook för att visa solidaritet med förföljda kristna i världen. Och det är fler och fler som säger samma sak, att idag är den mest förföljda så att säga, religiösa gruppen människor, det är kristna människor. Och Mellanöstern håller på att tömmas mer och mer på kristna. Man vågar helt enkelt inte, man riskerar livet. Och man flyr därifrån och försöker ta sig därifrån och för att kunna få utöva sin tro på det sättet som vi är så fruktansvärt, alltså vi är så privilegierade i Sverige. Det är precis som någon bad om förut, att vi kan samlas fritt utan att polisen, militären eller några andra sitter här och är närvarande och kontrollerar allt och alla. Vi är fria att mötas i Jesu namn. Och sen så ger det ena det andra. Svenska kyrkans kommunikationschef som heter Gunnar Sjöberg uttrycker sig ifrågasättande och mycket kritiskt om de tre prästerna i Svenska kyrkan. Och han använder ord som i sig är ju en värdemarkörer. Och han skriver så här: det här med att kristna ska börja bära kors som tecken för eller emot något. Det är väl inget nytt egentligen, men uppmaningen känns uppviglande och okristligt i de motsättningar som redan råder. Vill vi dra saken till religionskrig? Det är inte lite. Och detta står i senaste numret av Dagen. Jag vill friska upp minnet på er. 4 sidor står att läsa om detta. Alltså, uppviglande, okristligt, religionskrig. Det är inte lite. Ja, det är klart att det kan vara uppviglande. Det säger sig självt. Det är väl klart. Det är inget konstigt. För Jesus säger: jag har inte kommit med fred på jorden utan med strid. Det kommer att bli bråk för min skull. Det kommer att bli mycket motsättningar för mig, för min skull, för mitt namns skull. Också i familjer kommer skiljelinjen att gå mellan de som vill tillhöra mig och de som inte vill veta av mig. Det är inget konstigt. Vad väntar vi oss? Det är klart att det blir oroligt och det blir uppvigling till och med kanske. Det är bara läsa vad som står i Nya Testamentet eller läsa i Bibeln. Vad de som är mot Gud och de som är med Gud. De som är med eller mot eller med. Mot eller med. Det finns liksom inte ljummet här. Kan man läsa om i Uppenbarelseboken. Och det gäller församlingen i Laodikeia. Där det talas om en församling som är vare sig kall eller varm. Är man kall, ja, men då vet man ju vad man har. Då har ju folk tagit ställning. Är man varm? Ja visst, ännu bättre. Varm för korset, för Jesus, för Kristus, för kyrkan. Men är man ljummen, då är det svårt. Då blir det omöjligt att veta vad folk egentligen tycker och tänker. Och det är svårt att liksom möta människors ståndpunkter som är ljumma. Jättesvårt. Det är inget att fightas emot. Ja, sen så händer ingenting och sen händer ingenting och sen händer ingenting, för biskoparna tiger ju som vanligt. Och så småningom så är det några som försöker att uttrycka sig någonting, men det blir liksom fel ändå. Som jag ser det. Och nu kommer en grej som jag måste läsa upp. För jag blir upprörd och samtidigt så måste jag hålla med då om detta. Och det liksom tycker jag speglar allvaret i Svenska kyrkan idag. Det är en teolog också är doktor i psykologi. Hon uttrycker sig ungefär så här. Eller så här. Jag har citerat ordagrant. Hon säger så här. Citat: Svenska kyrkans ledning vill inte längre leda ett kristet samfund. De vill leda en allmän etisk förening för humanistiska värderingar av banalaste slag. Det kan vi ju suga på en stund. Slutcitat. Och jag har ju för egen del tagit beslutet, som ni säkert vet, för 8 år sedan att lämna Svenska kyrkan. Jag har inte ångrat det. Och då vill jag också ställa frågan till dig som kanske fortfarande är medlem. Och det kan bli en väldigt personlig fråga, men jag ställer den ändå. Om det är så att man fortfarande är med, så ska man kanske fråga sig varför. Ställa den allvarliga frågan: varför är jag med i Svenska kyrkan som utifrån mitt personliga perspektiv för länge sedan har lämnat den kristna tron? Ställ den frågan till dig själv. Nu ska jag gå vidare. Nu ska jag ställa några frågor. Kan alla utom Henrik svara på hur ser Arlas logga ut? Hur ser den ut? Va? Vad säger ni?
Ja, är
det det? Det är det. Det är en smörblomma. Eller en ko?
Kon har du bara på varor som är producerat på svensk råvara.
Okej, bra. Tack, utmärkt. Ja, då ska jag testa era kunskaper vidare nu då. Hur ser bilmärket Mercedes, nu ska jag inte rita här. Hur ser det ut?
Vackert.
Det är vackert. Kan du beskriva det närmare? Vad är det för någonting? Vad är det vi ser? Ja, det är en stjärna. Hur många uddar?
Tre.
Bra. Tre uddar.
En ring.
Utmärkt. Tre uddig stjärna i en ring. Exakt. Och det har att göra med att när Mercedes då, eller Daimler-Benz som det hette från början, började tillverka någonting, så man var ju först med världens första bil, men det är en annan femma. Men då producerade man motorer för både flygplan och båtar och landgående fordon, om man minns rätt. Alltså till sjöss och på land då. Mm. En sista fråga, eller näst sista frågan. Hur ser Volvos emblem ut? Har ni tänkt på det? Har ni tänkt det? Ja, just det. Det är ett gammalt så kallat järnmärke. Det är bra, och det har ju funnits, lustigt, har det funnits ända sedan Volvo bildades 1927, så har det funnits med på något sätt i deras olika emblem eller tecken eller märken eller något sånt där. Bra. I den här kyrkan, vilken tydlig kristen symbol har vi här? Korset. Och jag vill nog säga att det är det absolut vanligaste, den vanligaste kristna symbolen av alla kristna symboler som finns. Det är korset. Och vi vet naturligtvis att ett kors kan se ut på många olika sätt. Det kan vara utsmyckat. Det kan ha lika långa armar. Så att det liksom går slutar här. Ibland så kan kors även se ut så här, att liksom den armen är mycket längre än den då. Men själva grundtanken med korset är ju, det är ju den här bilden så att säga. Alltså någonting som är lodrätt som går uppifrån och ner, och någonting som är vågrätt som går på det hållet då, va?
Mm. Jag kommer in på det längre fram igen.
Jag kommer in på det. Jag ska nu läsa en text som vi får samlas kring och vila i och hämta kraft ur. Vi ser så att jag inte tappar bort tiden, det är lätt gjort. I alla fall, första Korinthierbrevet, vers 1 och följande. Vi ser om det kommer upp. Ja. Och aposteln Paulus skriver till de kristna i Korint och till oss här i Lugnås. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni, Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar som det står i skriften. Vad inget öga har sett och inget öra hört och ingen människa anat. Det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi inte heller om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Och man kan säga så här att detta hör till Guds paradox. Alltså en paradox är någonting som på ett sätt kan sägas vara en motsägelsefullt. Och Paulus är inne på att det som i världens ögon är en dårskap, ja, det använder Gud. Det är just genom dårskapen som Gud bevisar hur stor han är. Dårskapen som säger att han offrade sin egen son på ett kors. En som får lida och dö i vårt ställe för att försona oss människor, mänskligheten, med Gud själv. Och allt det som människor tycker är annan typ av dårskap, att det som är svagt, det som inte är någonting att ha egentligen, eller ingenting som man lägger märke till, ingenting som låter tala om sig, ingenting som är förenat med lyx eller rikedom eller någonting sånt där. Just det väljer Gud ut. Och just där låter Gud sig finnas. I det till synes obetydliga ringa. Gud blir människa. Vi blir påminna om julen. Gud blir människa. Ordet blir människa och bor ibland oss. Gud kommer till oss i ett litet barns gestalt som föds i ett stall i en liten stad som ingen hade lagt märke till förut. Utanför maktcentret Jerusalem så ligger en liten stad som heter Betlehem. Och där händer det någonting för hela mänskligheten helt avgörande. Och i Romarbrevet 1, verserna 16 och 17. Aposteln Paulus skriver i det brevet: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangelium uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Och där har vi också en hemlighet i själva namnet Jesus. För namnet Jesus betyder att Gud gör någonting. Gud gör någonting. Gud agerar. Gud handlar. Gud bryr sig om. Gud verkar. Gud såg. Ja, först så såg han att skapelsen som han hade gjort var mycket god. Men så ser han någonting som händer i skapelsen, när skapelsens krona, vi människor, skapade till Guds avbild med en fri vilja, med denna stora risk. När vi vill bli som Gud och avsätta Gud och sätta oss på Guds plats. Gud såg att skapelsen var god. Gud såg att skapelsen blev skadad i och med syndafallet. Gud såg vad han måste göra, nämligen att ge sitt finaste och yttersta och yppersta uttryck för sitt väsen, att bli människa. Och genom Jesus kunna visa mänskligheten vägen tillbaka till sitt ursprung och sitt mål, Gud själv. Och därför så bär korset vittne om den kärlek som övergår allt förstånd. Så älskade Gud världen. Gud älskar världen, kommer till oss, ser vår utsatthet, vår bortvändhet, vår misstänksamhet mot Gud, att det ledde bort ifrån Gud. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Och det står också i vers 17 i Johannes 3 att Gud kommer till oss inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och då tänker jag så här, Guds kärlek till oss, himmel och jord förenas i namnet Jesus, men också Guds kärlek till varandra. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, men också
allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det är vad lagen och profeterna säger. Och på det sättet menar jag att mitt kors, jag har en dopdroppe här, med ett kors i. Att korset är trons starkaste symbol, hoppets djupaste tecken. Och korset är också det yttersta beviset på hur mycket Gud älskar oss och bryr sig om oss. Amen.